Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, hallå,
hockey
hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Mowgli Ekeliv. Som vi just hörde i hans klassiska hallå-ramsa.
Hallå, hallå.
I Stockholm och med Per Bjurman i New York City. Och vi ska spela in vårt 320 avsnitt nu.
Ja, precis. Och det känns ju alltid lika kul som det är att spela in den här podden. Det är en ynnest.
Lika kul som det. Det känns alltid lika kul som det är. Det var ett konstigt sätt att uttrycka.
Ja, jag tänkte säga något annat först och sen kommer jag bara fram till att det är klart det är kul.
Det är det roligaste som finns, höll jag på att säga. Men det kanske inte är. Men det är väldigt roligt i alla fall. Det är aldrig en möda, aldrig besvär, aldrig åskall att göra det här med Jonathan. Utan det är bara, det är festligt varje gång.
Ja. Något jag är lite besviken på mig själv över dock är att jag säger det är lika kul som det är. Alltså mina sätt att formulera mig och ordspråk och så där, det är noll utveckling. Det är lika dåligt som vi avsnitt ett. Alltså. Jag har ändå haft 320 avsnitt på mig nu.
Ja, men det är ju, hör ju till din persona. Det är därför vi älskar dig alla, Jonathan. Don't ever change, som man säger.
Ja, jag försöker ändå bättra mig, men det går dåligt. Vi kör på några avsnitt till så får vi se om det händer något.
Ja, jaha, är det bra annars? Allt sen senast?
Jo, tack. Det måste jag säga. Det är bra. Jag ska inte börja podden med att snöa in på Tampa Bay nu. För då vet jag att det är folk som stänger av. Men de är
nej, vi kan väl prata om annat än hockey, tänkte jag först då.
Jaha, okej. Okay. Ja,
hela ditt liv är ändå inte Tampa Bay. Det måste du väl ändå...
Ja, men måendet styrs ju lite grann av det. Och
det är sant.
De toppar ju ligan här nu och är först i 50 poäng, så att det är klart, de är bra.
Ja, jag har mindre viktiga saker som att jag fick min första vaccinspruta här i förrgår. Det är inte lika stort såklart som att Tampa leder.
Nej, men det tror jag alla håller med om.
Jo visst, nu har jag satt dem en spruta i armen på gamla Baloo.
Hur var det nu? Var du borta vid MetLife Stadium, eller hur?
Nej, de har ju öppna vaccincentraler överallt. Så jag var på apoteket på Walgreens i hörnet 42nd och Lexington, inte alls långt från mig. Jag fick en tid där. Man får jaga tider på nätet. Och ett tag var det svårt och huggsexa verkligen, men nu har det blivit lätt. Så jag gick dit en dag och de satte en spruta i armen. Och så, ja, samma kväll hade jag lite ont, som att det var ett blåmärke, som att en Tampa forward hade ett av sina klassiska tjuvnyp med en armbåge i armhöjd.
Typ Barkley Goodrow eller Pat Maroon var framme där.
Ja, men det klingade av snabbt och nu inga andra biverkningar. Och jag ska tillbaks om några veckor för spruta nummer två. Sen blir man protected.
Oj, så bra. Och ja, det verkar som att det flyter på ganska ordentligt där med vaccineringen borta i USA jämfört med hur det ser ut här.
Ja, det vevar igång väldigt nu när det är 50 plus. Och jag såg just, kom säkert 3-4 veckor 30 plus, att till och med du skulle få den.
Oj då, bara en sån sak. Ja, vi har ju pratat om det, att det är väl en tidsfråga här innan NHL-spelarna får också. Det har ju pratat om april.
Ja, jag tror att nu när det finns sån här tillgång här till plötsligt, så tror jag att hela ligan kommer vaccineras. Och sen så ser jag fram emot att stå i omklädningsrummen och prata strunt igen.
Ja, just det. Där Bjurman hör hemma. Stå och tjabba lite grann med Carl Söderberg eller en Carl Hagelin eller en vem som helst. Mikael Spanien.
Ja, precis. Ja.
Men nu, vi har mycket på tapeten idag.
Ja, det har vi. Allra först så tar vi en domarfråga, för det var ju minst sagt udda i går kväll. Vi spelade in det här en onsdag och i tisdagskvällen så gjorde ju vår gamle vän Tim Peel bort sig ordentligt.
Ja.
Han glömde bort att han var uppmickad i matchen mellan Nashville och Detroit i Bridgestone Arena. Och det gick ut rakt i den lokala sändningen när han hade visat ut Victor Arvidsson för tripping. Så hör man honom precis säga att det där var inte mycket, bara Han var ute efter en fucking utvisning till Nashville tidigt i andra perioden.
Ja, det är oväntat att höra, som du säger, hördes extremt tydligt i sändningen. Och NHL agerar ju direkt här, för det blev ju en snackis naturligtvis omgående. Men redan nu här på onsdag när vi spelar in det så har NHL gett beskedet att Tim Peel, han är ju sparkad kan man säga. Han ska inte få döma någon mer, varken nu den här säsongen eller någonsin. Och det visserligen var det här hans sista säsong. Han skulle göra sin sista match någon gång i slutet av april. Han har gjort över 1300 NHL-matcher. Men nu är det färdigdömt.
Ja. Det är lätt att göra då när det är bara en månad kvar av karriären kanske. Det är inte så hård bestraffning ändå. Även om han säkert är deppig och missar sin sista match och så. Men alltså, de kan inte ha... Nu är det ju så här. Jag är rätt hundra på det. Även om vi aldrig hör om det. Så är det ju så här domare resonerar. Överallt, ständigt. Det är klart att de blir biased och tänker i kompensationer och får bli färgade av det är mycket gnäll och bråk och så. Men det får ju lov att förbli en dold sanning. Det kan ju inte vara öppet med det. Nu tog jag den här utvisningen bara för att jag ville det.
Nej, precis. Det är det som är grejen. För som du säger, det är ju en av de nästan mest givna sanningen, höll jag på att säga, i domarvärlden, att det förekommer kompensationsutvisningar och sånt där. Det har man ju sett otaliga exempel på, men att det skulle vara uttalat har man ju i princip aldrig hört.
Nej, man har mer sett det som att det är en mänsklig liksom svaghet, att det blir så bara, för att man de är inga maskiner, utan de är människor, och att påverkas av att, till exempel, jag tyckte att fan, den där utvisningen jag tror det var fel. Det blir att man kompenserar det sen.
Ja. Men jag förstår NHL här. De skulle ju tappa ansiktet kanske lite grann om de inte agerar kraftfullt mot ett så här uppenbart fall. När han de facto säger att han var ute efter en kompensationsutvisning. En fucking utvisning till och med.
Ja, dessutom är det ju så nu att NHL samarbetar med spelbolag. Det är officiellt nu att och i sådana spel finns ju till exempel spelformen, man kan spela på vem som får nästa utvisning. Ja. Och då är ju sånt här extremt tveksamt om det är så det fungerar.
Ja.
Han har ju varit i blåsväder för just Herr Peel. Och några år sedan han hamnade i en bardisk efter en match med Greg Wyshynski, Puck Daddy.
Just det.
Och sa alldeles för mycket om sitt jobb.
Just det. Ja, nej, han har varit kontroversiell tidigare. Jag kommer ihåg ett klipp, alltså det är inte första gången han säger fucking rakt ut i etern heller, utan jag kommer ihåg någon gång när han hävdade att James Neal divade, då hördes det ju i hela arenan. Det var inte bara i tv-sändningen, det hörde ju varenda 18 000 åskådare på läktaren där, också just i Nashville faktiskt, när Neal var där, att you fucking kidding me, about fucking penalty, you fucking diver, blah, 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 sådär.
Ja. Det tråkiga med det här är att det kommer att bli väldigt... Konsekvensen kommer förmodligen bli att det blir väldigt många färre, framförallt domare, men även spelare som kommer gå med på att vara uppmickade. Ja. Och det är tråkigt, för det är väldigt fascinerande att höra. Och vi har aldrig riktigt fått göra det på riktigt, utom de första säsongerna av Road to Winter Classic, de osensurerade säsongerna.
Just det.
Då var det ju extremt intressant att höra. Nu har de ju de här utspädda familjeversionerna de gör på andra kanaler, men när det var på HBO och då var ingen censur alls, varenda svordom var med och det var ju extremt fascinerande, man fick en helt annan bild av vad som pågår på isen.
Ja, exakt, och man hörde ju hånen på isen mellan spelarna och hur snacket gick på bänkarna och så vidare, och man hörde Bruce Boudreaus utskällningar inne i omklädningsrummet som inte saknade svordomar, om man säger så.
Och hur mycket stjärnorna har varit tillåtna att svära och domarna har varit utvisade liksom. What the fuck?
Precis. Ja, det var ju stenhård liksom vokabulär som användes däremellan. Och de var ju fritt fram för dem att bara köra.
Underbart det året när det var Washington och Pittsburgh. Och Matt Cook klagade på Dvorsky att han hade missat 8 crosschecking. Ja, och Dvorsky, really? Really? I'm that fucking bad? Cookie, I'm that bad? I missed 8 crosscheckings? That's unbelievable how fucking bad I am. Ja, just Cook var inblandad också, men han åkte och sa att Bäckström att han skulle slå in huvudet på honom. Och Bäckström bara ruska på huvudet. Ja. Det var intressant att få se. Det får vi aldrig se någon mer, eller höra någon mer. Och det är jävligt tråkigt.
Nej, precis, för att när konsekvensen kan bli att man ens karriär tar slut, då förstår man ju att kanske många inte är så sugna på att sätta den där micken.
Nej, och vi får den här fördjugna versionen. För de, om man frågar vad som har blivit sagt på isen, så säger jag, det som händer på isen stannar på isen. Ja. Desinficerad version får vi ta del av. Det, jag tycker det är tråkigt, det är fegt av NHL.
Ja, jag håller helt med dig, där är vi överens.
Tim Peel då är ju dock, som sagt, han har varit inblandad i mycket. Han är ju dessutom ingen vidare domare. Det säger något att han, trots att han är en sån veteran, och så han har dömt, vad sa du, 1100 matcher?
Ja, 1300 matcher till och med. 1300 matcher. Slutspelsmatcher. Mm.
Ja, men på senare år har han ju aldrig fått vara med. Det var ju otroligt länge sedan han fick döma en final till exempel. Han är inte tillräckligt bra.
Nej, precis. Han rottas snabbt. Så det är i och för sig helt sant att han ligger ganska lågt ner på hierarkin. På stegen där, trots att som sagt det är hans sista domarår här, och han har en enorm erfarenhet jämfört med många andra domare.
Ja. Ja, du, vi har ju annat också än domare att prata om. Vi har hockeyspelare också. Mm. Vi hade precis efter vi hade spelat in förra veckan, så gick jag på Garden för att se en till match mellan Rangers och vilka var det nu? Det var Flyers. Just det. Den helt bizarra matchen när Rangers vann med 9-0, vilket inte ska kunna hända den här säsongen. Och i andra perioden så tangerade Mika Zibanejad ett av de få rekord som Wayne Gretzky inte har. Alltså han gjorde 6 poäng i en och samma period. Först 3 assist och sen ett rent hattrick. Och det är bara Brian Trottier som har lyckats med det tidigare under hela ligans 100-åriga historia drygt. Och det var 1978. Ja. Så det var faktiskt nästan lika omvälvande som den här kvällen förra året som du var med på, när han gjorde 5 mål i en och samma match.
Ja, just det.
Inte riktigt lika stort, för då var det ju ändå...
Då var det ös på läktarna, kan man säga.
Ja, det var ös på, det var 5 mål, och han gjorde det 5:e på övertid.
Just det, ja.
Mot Washington. Men det var i samma sfär, och det var ju dessutom, visade ju att en gång för alla att Mika is back. Det har ju varit på gång ett tag. Han har spelat bättre och bättre, men nu har han ju exploderat, och han har varit bra även sen den matchen.
Ja, han var ju fantastisk i en av de här Washington-matcherna när han gjorde 1+1 och de lyckades slå ett stekhett Washington. Jag tycker lite grann att en annan sak som man känner igen Mika från fjolåret, inte bara poängproduktionen som nu hastigt har kommit igång, är liksom den här lilla gritten han har också. Han kan vara lite småful.
Ja, men överhuvudtaget att man ser honom, att han har pondus, skulle jag säga mer. Att han är den som tar tag i saker och ting. Och han, det blir som det här vi brukar säga om när Taylor Hall var som bäst. Att man märker hela tiden när han är på isen.
Ja, precis. Exakt. Han är en uppenbarelse så fort han sätter skridskon. Första skäret liksom. Ja, det håller jag med om. Ett annat ord jag kommer ihåg vi använde om Zibanejad förra året när han var som hetast, som jag tycker man ser lite grann igen. Det är ju liksom... Ja, det har ju lite med pondus att göra, men lite swagger till och med.
Ja, exakt.
Jo, att men han har liksom en aura kring sig nästan.
Ja, det här när han står så här bredbent och plaskar på de här direktskotten, eller slår svåra passningar som går hem hela tiden.
Ja.
Men jag kommer tillbaka till ett tema då som vi har varit touchat på tidigare under säsongen. Det är tålamod, eller snarare bristen på tålamod bland fans och media och alla. Att är man inte... precis lika bra hela tiden, så blir det kris efter en vecka liksom, och alla står och hoppar upp och ner och skriker.
Exakt.
Människan hade ju covid precis innan säsongen.
Han missade ju faktiskt hela campen på grund av det.
Ja.
Det innebär att när han gör debut då, när säsongen drar igång, så har inte han, kommer inte från en camp naturligtvis, och sen så har han ju inte spelat en match sedan början av augusti liksom.
Nej.
Så förutsättningen att då kliva in och dominera direkt är ju väldigt...
Ja, och då spelade han 3 skitmatcher liksom, i slutspel som inte var mycket för Rangers att hänga i någon djurgran.
Nej.
Ja, nej, och till och med New York Times, eller New York Post, som ju kallade hans utveckling disastrous decline.
Ja.
Efter den där Washington-matchen så erkändes det till och med där att Mika is back.
Ja. Katastrofalt förfall alltså, var det som vi såg här i februari.
Ja. Ja, det var väl nästan det värsta exemplet på brist på tålamod, tyckte jag.
Ja.
Jag har ju inte ett tvivlande, så jag vill inte vara en sån som säger jag visste hela tiden, men jag visste hela tiden. Jag har, jag har faktiskt inte tvekat en sekund på att han ska komma igång. Och som sagt, han sa själv efter den här sexpoängsmatchen att även om produktionen inte hade kommit igång så mycket innan dess, så sa han att i början var ju funkar inte spelet heller. Men nu har det gjort det några veckor och det kändes som nu kom islossningen också.
Precis, jag kommer ihåg att senast vi pratade om Zibanejad för kanske 3 veckor sedan eller något, så var du inne på det också, du som sitter och ser han så pass ofta uppifrån fågelperspektivet där i Madison Square Garden, att man började se tendenserna till den gamla Zibanejad rent spelmässigt i alla fall.
Ja.
Nu ser det bra ut igen och det är ju viktig tid här, skulle jag vilja lägga till det för Zibanejad som bara har 1 år till på kontraktet efter det här, och det har börjat pratats om en Jack Eichel trade till exempel för Rangers. Och skulle de träda till sig Jack Eichel, då är det helt omöjligt att få plats med Zibanejads nya kontrakt.
Ja.
Och så som Zibanejad spelar förra året, alltså när vi pratar om en historisk säsong i princip med svenska måttmätt, hade det blivit en 82-matchig säsong så hade ju Zibanejad spräckt 50 mål då.
Ja.
Och pratar vi, han är mitt i sin prime liksom. Vi pratar ju ett kontrakt, hans nästa kontrakt kanske skulle kunna vara värt så mycket som en elit första center ska ha. Då snackar vi ju 9 upp mot 10 miljoner dollar. Liksom.
Ja.
Och det har ju inte Rangers råd med om de även ska in Jack Eichel. Så då har de ju fått välja Eichel före. Och det snacket tror jag kommer igång lite grann med tanke på Zibanejads svaga start. Liksom. Men studsar han tillbaka nu och håller den här nivån. Ja, det blir spännande att se i alla fall hur Rangers värderar honom. Om de är villiga att ge det här stora kontraktet till honom. Eller om de, som det har ryktats om, exploaterar, eller vad säger, det är fel ord. ja. Kolla runt på marknaden. Mm.
Ja, jag vet inte riktigt vilket ord du var ute efter. Men,
explore the market, ja. Och så blir det någon jättekonstig svenska, svengelska. Mm.
Ja, men det där är ju också ett symptom på tålamodsbristen. Att man börjar diskutera trader direkt. Som det ser ut just nu så är det mycket bättre än Jack Eichel.
Ja, just nu är det.
Mm.
Ja, så det svänger snabbt.
Just det. Rangers befinner sig överhuvudtaget lite i samma situation som för 1 år sedan när säsongen avbröts. De var ju verkligen på gång då och hade fått häng på slutspelet. Nu är det ju säsongen för kort och det är nog lite för långt upp. De har i och för sig bara 4 poäng upp till Boston på slutspelet, men då har ju Boston 4 matcher mindre, 3 matcher mindre spelade också eftersom de just nu är i covid-uppehåll.
Ja.
Så det kommer att bli, det är en tall order som det heter, men det är ju också intressant att de just nu har ett sånt lyft medan David Quinn inte coachar laget.
Ja, jag tänkte komma in på det också. Det är ju speciellt att deras coach har covid och är borta under den här perioden. 4 matcher som de har spelat under den perioden. Han ska väl missa en tid till, vad jag förstår.
Ja.
Så har de vunnit 3 av 4 matcher och spelat kanonbra. Och bland annat den här 9-0-matchen då.
Ja.
Jag har sett en massa gifs på liksom när Quinn kommer tillbaka till Madison Square Garden. Då är det låst.
Ja.
Då kommer han inte in.
Det är många som tycker att han kan stanna här. Hoppas han blir frisk, men han kan stanna hemma. Liksom.
Ja.
Istället har varit succé med vår vän från Hartford.
Chris Knobloch, eller hur man ska uttala.
Ja. Spelarna skrattar ju bara när man säger det. De fick ju veta då, innan Philadelphia-matchen, de fick ju veta samma dag att hela coachstaben är borta. Ja. Och de sa, det är många first den här säsongen. Det är mycket man aldrig varit med om, som man får vara med om första gången den här säsongen. Så det hade man ju aldrig varit med om, men det hade ju liksom... Laget hade slutit samman kring det där. Det här var ju jobbigt, men nu jävlar, ska vi får ta hand om det själva.
Ja.
Se, coacher är överskrivna, då behövs inga coacher.
Nej.
Spelarna vet vad de ska göra.
Ja, ska man säga någonting bara om Knobloch så är ju det... Han var ju lite hypad tidigare för att jag kommer ihåg att han var ju tränare för Erie Otters när de... Så, alltså i OHL då, han vann OHL och blev utsett till coach of the year där och så. Men då hade han ju ganska hyfsade spelare i Erie Otters. Det var där Connor McDavid spelade. Alex DeBrincat och det var Dylan Strome och det var Anthony Cirelli och så vidare. Så det var ett superlag. Men han var ju coach för dem i alla fall. Och dessförinnan har han vunnit VHL, en annan kanadensisk juniorliga. Där. Så att han har ju verkligen varit duktig på juniornivå. Och det är ett ganska ungt lag han har att göra med här i Rangers. Så han kanske passar bra Nej, vem vet. Men det är ju väldigt lätt att dra slutsatser efter fyra matcher.
Ja, det är det ju. De här snara slutsatserna kanske, de går i bägge riktningarna.
Ja, precis. Exakt. Det kan vara åt det här hållet som jag håller på att hamna i också.
Man kan bli överentusiastisk för fort också. Det är också en åkomma i tiden. Ja. Det finns ett annat lag som precis har börjat leva upp till förväntningarna från i fjol väldigt mycket också. Och då vet du vilka jag pratar om.
Du syftar nog på Colorado Avalanche skulle jag tro.
Ja, som visserligen fick en 7-matcher lång segersvit avklippt i Arizona igår kväll i en väldigt underhållande match. Men fram till det, så även delvis under den matchen, så har de varit äckligt bra på slutet.
Ja, de har faktiskt varit snuskigt bra. Alltså. Jag får ändå konstatera, och jag som gillar siffror så här, jag ska inte snöja in för mycket på det kanske, men det är ju otroligt vad dominanta de är, både offensivt och kanske inte minst defensivt. Alltså, för när man pratar Colorado pratar man ju om deras enorma offensiv och deras spjutspets offensivt, och även på backsidan att de har någon som Cale Makar, som känns som backarnas Nathan MacKinnon nästan. Men defensivt sett skulle jag kunna prata om dem en hel del också.
Ja, men det är plötsligt bara, har det liksom, jag har pratat med Landeskog några gånger nu under den här svängen, och han säger dels att de har liksom varit besvikna på sig själva, de har inte levt upp till sina egna förväntningar, men de har också haft mycket skador och nu börjar de komma tillbaka. Han sa just Cale Makar, som du säger, när han kom tillbaks så ger det en helt ny dimension, framförallt åt powerplay. Och det såg man ju igår, alltså det var ju helt otroligt att de inte avgjorde i övertid mot Arizona. De fick en utvisning med sig, och så då mobiliserade de vilka fyra mot tre, om inte Makar, Landeskog, MacKinnon och en grödhet Mikko Rantanen. Om man säger så, det kommer ju att bli mål, det bara är så.
Ja.
Men då var det Adin Hill, var det plötsligt helt sanslöst.
Han blev Darcy Kemper 2019.
Ja, så det blev inga mål, fast det var jävla namn av pucken. Det ryckte om kassen så mycket var pucken där.
Ja.
Och vilka fruktansvärt bra hockeyspelare de fyra har.
Ja. Ja, och de spelar i sånt vansinnigt tempo. De gör högsta fart. Ja, det är ett fantastiskt hockeylag, och det är väl ingen slump. Nu känns det ju bättre att både du och jag har tippat dem som Stanley Cup-mästare när man ser den här nivån som vi trodde att de hade, men kanske inte att de skulle vara så här överlägsna som de har varit hela mars egentligen med den här sviten. Alltså, jag pratade om defensiven imponerande också, jag måste bara nämna det. De slaktade ju Minnesota i två raka matcher där.
Just det. Ja, det var nästan det mest imponerande, eftersom Minnesota har varit så bra.
De hade fem raka segrar inför den
lilla
matchserien, och åkte på sånt. Ja, de åkte ju på 1-11 i baken då på två matcher, och i skottstatistiken var det 51-97.
Ja, den första matchen där hade alltså Colorado 20 skott på de första 10 minuterna.
Ja. Ja,
det sa Landeskog också, att han tyckte det var besynnerligt, därför att deras taktik är inte alls att väka allt på mål så mycket de kan. De försöker inte alls det, att skjuta i alla lägen, utan det bara blev så. Det var för att de var så extremt aggressiva då.
Ja, men det var det jag skulle komma in på lite grann, defensiven också. Men först offensiven, som du säger, skjuter 20 skott på 10 minuter. De är ju det lag som har skjutit mest, faktiskt, vad Landeskogen säger, i hela NHL så här långt per match.
Ja, men det är inte liksom någon uttalad strategi att vräka mål, pucka på mål hela tiden.
Nej. Men kollar man defensivt, då är de också det lag som släpper till minst antal skott. För att i den andra Minnesota-matchen så lyckades i alla fall Wild få iväg 31 skott. Men det var första gången ett lag lyckades skjuta över 30 skott på Colorado sedan 31 januari. Så de gick 18 matcher i rad utan att släppa till över 30 skott, vilket ju måste vara någon slags rekord också.
Och de har ju väldigt bra backar, men de har ju också väldigt bra, liksom hela laget är bra defensivt. Det är inte bara backarna. De har Taves och Girard, det är ju två stjärnor bredvid Makar de också.
Ja, nej, men det är det jag vill komma in på också, liksom hur duktig Jared Bednar måste vara som coach. Alltså, ja. För att, som du sa, de har haft ett antal skador här under den här perioden. Nu har Makar kommit tillbaka, men de har fått slänga in en sån som Jacob McDonald, en sån här career AHL-spelare ungefär. Dan Renoff och sen namn som man knappt har talat om tidigare i de här sammanhangen. Och ändå så släpper de inte till över 30 skott. Ändå så bara vinner de och liksom systemet funkar. Så att det känns nästan som att de kan slänga in vem som helst.
Ja.
Och ändå så kommer liksom systemet funka. Så att där måste ju ändå Jared Bednar också ha väldigt mycket cred.
Ja, det var någon som sa, jag såg sändningen från Denver, Mile High, Fox News eller vad fan det heter. Där så konstaterade de kort och koncist efter Minnesota-matchen att om Colorado håller sig friska och hela, då går de till Stanley Cup-final. Det bara är så.
Ja, det spännande blir ju det stora kraftprovet för dem härnäst faktiskt också, för att de ska ju mötas nu i ett dubbelmöte. Det är ju Vegas, och allt talar för att de kommer stötta på varandra i slutspelet också. För det känns som det enda laget som har en möjlighet att bräcka Colorado i den divisionen.
Ja, Vegas är ju också bra. Men när Colorado spelar så här bra, och just som du säger, i den här satans hastigheten, då är de ofattbart svåra att komma åt.
Ja, och nu har jag hyllat Bednar, och jag måste typiskt mig också och snöa in lite på sånt där. Men jag måste få hylla Sakic också igen. För att det är många moves han har gjort där i det här fantastiska lagbygget som inte är självklara, som inte är liksom uppenbara. Men det är väldigt mycket smarta. Jag har ju hyllat till exempel Brandon Saad, värvningen.
Ja.
Att de liksom väljer att lägga de 6 miljoner dollarna på honom kanske vissa tyckte var lite förvånansvärt när det fanns en Taylor Hall på marknaden och sådär. Men jag har ju förklarat det flera gånger att hans roll ska ju vara en 5-mot-5-spelare och lira en lite shutdown-kedja, och de behövde inte en till PP-spelare så, utan det var ju precis rätt typ av spelare de behövde få in för att ytterligare stärka djupet. Men det jag vill säga är ju, om man kollar på den här backsidan som de har, så är det ju verkligen otroligt smarta värvningar han har gjort, Joe Sakic. Alltså Matt Duchene, han blev till Sam Girard, och han blev till ett första rundaval som blev Bowen Byron. Två kanonbackar. Och betydligt mer värdefulla nu än vad Matt Duchene är.
Ja, verkligen.
De fick Ryan Graves, som är en väldigt stabil back för dem, från New York Rangers, för Chris Bigras, som nu spelar i Philadelphias farmalag. De fick Cale McCarr till exempel, så hade de ju otur där, tyckte de, när de ramlade ner. De slutade ju sist den säsongen. Och det var ju när de fortfarande var inne i rebuild och hoppades få första valet i draften, men halkade ner till fjärde valet och fick den bästa spelaren i draften ändå, Cale McCarr.
Ja.
Även
sådana här som man liksom har tänkt ha, jo, det finns potential, men är de verkligen så? Jonas Donskoj har varit väldigt bra här på slutet.
Ja.
Och min gamla favorit Nikushkin har också varit bra.
Precis, och det är också så här, hur kan de lyckas så bra när de kommer till Colorado? Alltså Nichushkin är väl nästan det bästa exemplet. Han gjorde ju 0 mål året innan i Dallas. Han var ju ingen chans att han skulle få ett kontrakt igen i NHL. Det skrek ju KHL om honom, och så tar säkert honom, och han blir en väldigt effektiv defensiv forward faktiskt. Då gör ju en hel del poäng, men han har utvecklats verkligen till en tvåvägs väldigt pålitlig spelare. Liksom.
Och så har Grubauer varit bra också.
Ja, precis. Han har varit bra. Han har varit väldigt bra, och jag ska inte säga för mycket om honom, för att jag tror att jag kommer in på han senare i avsnittet.
Ja, bra. Ja, det vet jag. Ja, det går ju också. Vi fortsätter storma vidare mot trading deadline som kommer här i april, och det blir mer och mer spännande rykten. Ett som jag hörde i veckan är att Pittsburgh, som ju har en viss förbläst för att ta in gamla trotjänare och para ihop dem med Crosby, lär vara väldigt intresserad av Ryan Getzlaf.
Jaha, det har jag faktiskt missat. Jag har mest hört bara att, men det kanske har svängt lite grann nu. Det senaste jag hörde för någon vecka sedan var väl att Getzlaf inte var så sugen på att bli tradad.
Nej, det kan vara möjligt, men allt jag har hört att de är sugna på dem.
Ja, det låter ju lite som en gammal Pittsburgh-värvning, om man tänker på Bill Guerin och Brandon Morrow.
Ja, precis. Så det känns som att han nog ändå skulle få en litet, liksom en, han har ju varit gärna hem så oerhört länge.
Ja, precis. Så man har ju sett en decline, inte en disastrous decline. På slutet. Men det är klart, det är inte den här en av ligans bästa centra som han var för 5-7 år sedan liksom. Men han är fortfarande, alltså, får han en nytändning kan man ändå se framför sig honom som en ganska värdefull spelare i ett slutspel liksom.
Absolut. Ja, och sen är det då vi har också Bo Horvat. Nu var ju han skadad då, dessvärre. Men Vancouver-kaptenen ska det vara många som är intresserade av. Och det kan man väl förstå. Han är, ja, honom är nog jag lite inne på att komma in i nästa segment här i podden också.
Ja, okej. Vi har inte ens berättat vad det är för segment, men ja, det kommer visa sig. Men aha, det tycker jag verkar helt ologiskt från Vancouvers perspektiv att de ska göra sig av med sin lagkapten, ung del i ryggraden. Han är verkligen inte en del av problemet i Vancouver varför de inte har lyft den här säsongen. Han har ju varit kanske deras...
Ja, men det är väl just därför som jag har inte sagt att Vancouver är intresserad av att röra, men att det är många som hör av sig. Men... Ja. Ja, jag sparade det mest spännande till sist här i de rykten jag hörde. Det här var ju i slutet av förra veckan jag hörde det här. Och det är PK Subban. Som faktiskt har fått en pånyttfödelse lite i New Jersey. Han har varit riktigt bra här senaste månaden.
Ja.
Bilden är att han har liksom refocused on hockey. Han har ju haft mycket i privatlivet på senare år.
Ja.
Och att han, ja, det är inte jag som säger så här, utan han han, utan det har blivit lite gammal PK igen. Och han är väl inne på, är det sista året eller ett år kvar?
Han sitter ju på ett enormt cap hit där med 9 miljoner dollar per säsong. Men då kanske New Jersey kan vara villig att behålla halva lönen då vid trade deadline.
Jag tänker få in honom i något lag med alltså efter trade deadline. Då har man ju råd att ta in honom på lån.
Ja. Jag har skrivit av PK Subban lite grann. Han har inte alls den statusen som han hade en gång i tiden längre. Det har gått lite för lång tid sedan han var så pass bra. Men det är klart att han är ändå bara 31-32.
Tänk dig PK i Boston.
Ja, där han har varit så hatad.
Ja. Vilken grej.
Ja, det vore sjukt.
Att han eller Washington.
Ja. Ja, det kan man knappt se framför sig.
Nej, men håll med om att det skulle vara spännande.
Ja. Men det var lite blockbusters du kom med där ändå.
Ja, du var lite nästan, man hör nästan att du blir lite stum. Det här kan ju inte stämma.
Ja, jag blev lite stum. Tanken är väl att jag ska reagera på det här och sådär. Men jag blev mest paralyserad, känner
jag. Ja.
Så kan det bli, chockvåg av en bomb, vet du.
Ja.
Men jag kan nämna något själv då. Jag såg ju häromdagen i Elliot Friedmans 31 Thoughts som han släpper varje vecka. Mm. Att han skrev att det är inte säkert att det blir Mattias Ekholm som tradas från Nashville, utan det kanske blir Ryan Ellis.
Ja, precis. Ja.
Som tidigare sagt vara en av de tre untouchables där med Roman Josi och Pekka Rinne, att det är de tre de inte kommer trada, och Rinne då av franchise-skäl att han ska få stanna hela karriären ut. Men att klubbar då, alltså att priset på Mattias Ekholm har gått upp så mycket, det är sånt enormt intresse för honom.
Ja.
Men
han har ju, som det tror jag vi var inne på redan förra veckan, sen han kom tillbaka som skada har han ju varit grym. Han har ju varit, nu kommer ju Roman Josi tillbaka också då, men Mattias har ju varit liksom täckt upp för Romans frånval.
Precis. Ja, och Ellis är ju också borta liksom, så Ekholm har verkligen fått, ja, det har gått ganska bra för Nashville på slutet ju.
Ja.
Så
Kalle Järnkrok har tagit tag i det här, han och Ekholm, de två gamla brynäsarna.
Ja, precis. Järnkrok blev faktiskt utsett till First Star of the Week förra veckan.
Ja.
Jo, det är 4 poäng på Tampa den veckan.
Ja, oförskämt.
Ja, precis. Nej, men att, det pratas ju om Ekholm, då ska jag bara nämna när du pratar trade-rykten, att priset där är ett första val, första runda val, och en riktigt bra prospect, inte vem som helst, utan en top prospect, och någon tredje piece som kan vara lite vad som helst, men någonting ytterligare, en tredje grej som lockar Nashville. Ganska högt pris. Och då pratas det om att Ryan Ellis kanske som har längre kontrakt, som man vet då att man kan behålla över tid jämfört med Ekholm då, som bara har ett år till efter det här, kanske, om man ändå ska ge upp så mycket, så kanske man snarare är ute efter Ellis, och speciellt sådana lag som kanske snarare vill ha en högerfattad back. Så att vi får se vad som händer där. Det var i alla fall intressant att Elliot Friedman drog på det i sina 31 thoughts. Det var det som var rubriken liksom.
Ja, intressant.
Mm.
Jag tror att det skulle glädja Mattias mycket att få stanna i Nashville.
Ja, det har varit min känsla också faktiskt. Att det jag tror jag gör att Nashville inte har sån panik liksom, att trade honom. Dels så har han ytterligare ett år kvar efter här. Och jag tror inte de är rädda för att tappa han i expansionsdraften. För jag tror att de kommer skydda 4 backar. Och då kommer Ekholm att skyddas, liksom Dante Fabro. Och de behöver inte, liksom, då blir det bara 4 forwards de kan skydda. Men de kan ju lämna typ Matt Duchene och Ryan Johansson öppna, för de vet att Seattle kommer inte vilja ha deras stora kontrakt ändå. Nej. Så de kan agera ganska enkelt i expansionsdraften. Och sen vet de, tror jag, att Ekholm helst vill stanna sen när det ska förhandlas nytt kontrakt, för att ja, Ida har ju precis, de har precis fått ett nytt barn och de är rotade där i Nashville, och jag tror att de väldigt gärna vill stanna där.
Ja, det tror jag också. Hörde, nu ska jag gå och hämta kaffe, så du kanske kan lite pausunderhållning innan vi kommer in på det segmentet vi har pratat om.
Ja, okej. Okay. Ja.
Jag återkommer.
Ja, det jag har gick någon liksom lott och synge akkurat, för det jag har liksom inte värderat hur jag ska bruka den liksom perioden. Men jag kan ju snacka lite norsk då, för det är ju liksom mitt andra språk, och jag må liksom gå in i det då.
Det pratar du norska nu, då blir folk glada. Det är det de vill.
Ja. Det blev så. Jag hade ingen sång i mig.
Ditt stackars andra land. Jag läser att de ska ställa in alkoholserveringar. Vilket en katastrof.
Ja. Nej, det är inte bra. Jag har ju börjat följa norsk hockey lite nu också. De ställde in hela säsongen.
Ja, otroligt.
Spelas det ingen hockey?
Här går vi åt andra hållet. Här börjar vi ta in publik och räkna med fullsatta hallar framåt sommaren.
Ja, det är enorm skillnad i strategi och hur det funkar i USA och Norge, får man säga.
Tryck er lite sprutor, kan ni.
Ja, du, din röst behöver höras här i Sverige.
från mina läppar till Guds öron, säger du.
Bra, tack. Så skulle jag kunna ha sagt om jag hade haft den förmågan.
Ja. Jo. Ja, men du, det här segmentet då, varför jag nu börjar använda uttrycket segment så mycket, fri på mig, sådana tramstermer använder inte vi. Den här delen av podden, vi kom in på det för vi hade någon egen diskussion om underskattade spelare på SMS hemsidan, och då vi tar helt enkelt de mest underskattade enligt vår åsikt, och vi har bestämt oss för att ta 5 per division. Division? Brassard kan mycket väl vara en av dem, och Saad. Och du fick äran att göra Central och West. Och jag tycker att du ska börja med Central.
Jaha, jag får börja helt enkelt.
Ja, det är inte en per lag alltså, om du trodde det. Utan det är 5 per division.
Alltså, ja, men vad tur. För jag har faktiskt tagit 2 spelare från samma lag.
Ja, det går utmärkt. Victor Hedman och Steven Stamkos.
Ja, precis. De har inte tagit med cred. Det är för dåligt alltså. Det ska knäböjas.
Ja.
Nej, jag har faktiskt bara tagit en Tampa-spelare, men jag kan spara på honom. Och så får jag väl vika mig då och ta 2 stycken spelare från ärkerivalen, ja. Florida Panthers.
Ja, ärkerivalen håller på att bli, eftersom de är så bra på 2 nu. Det är roligt när de möts.
Ja, exakt. Alltså, tidigare så har man knappt bytt sig om Panthers, ska jag säga, som Tampa-fan. Utan min ärkerival har nog snarare varit Boston, typ.
Ja, men, som du har en felaktig bild av att Tampa har svårt mot, men det är precis tvärtom.
Ja, nu på senaste 5 åren så är det ju faktiskt tvärtom. Ja. Men jag tar mina 2 Florida-spelare. Det är inga anonyma spelare jag väljer här, men den ena är verkligen inte det. Men han nämns ändå inte som en av NHLs bästa spelare, trots att statistiken talar för det de senaste åren. Och då, ja, klart jag borde kanske ta Alexander Barkov, som är enligt många den mest underskattade spelaren i hela NHL.
Ja.
Men han är ju nästan så underskattad nu att han inte är underskattad längre, skulle jag vilja säga.
Ja, det är bra. Jag har ju faktiskt, jag ska inte prata för mycket om det, men jag har pratat med väldigt många spelare om bland annat den frågan, vem som är mest underskattad. Och alltså svenska spelare, och nästan mangrant säger de nästan Alexander Barkov.
Ja. Ja.
Framförallt backarna säger att det är den smartaste jävel de har stött på, och att han har alla verktyg.
Ja. Ja, han är faktiskt otroligt bra. Ja, jag vet inte.
Men du tänker mer på Huber då nu förstås.
Ja, precis. Jag har valt Huber då, som då, om man bara tar rent krasst, så de senaste 3 säsongerna är han 8 i NHLs poängliga. Han är 6 i assist under de senaste 3 åren, så han har ju verkligen producerat på en extremt hög nivå. Och det är inte nödvändigtvis så att han alltid har spelat med Barkov, så att de 2 är ett superradar par. Det är de ju i powerplay visserligen, men i 5-5 är de ju ofta splittrade liksom, och Huber då får leda en egen kedja. I år spelar han ju med Wennberg och Hörnqvist mycket. en lyckad duo får man säga, just de två svenskarna vi pratade inför säsongen, att de två spelade ihop med William Nylander i VM 2019, och då slog ju Nylander nytt svenskt VM-rekord i poäng.
Ja.
Så att uppenbarligen funkar de väldigt bra ihop med en stjärna in till dem, och i det här fallet Huber då, som också öser in poäng, som vanligt då i Florida. Så att jag gillar Huber det också. Otroligt smart, och jag tycker han är lite lik Draisaitl på något sätt.
Ja.
I passningshjärnan, liksom, eller i hockeyhjärnan kan man säga. Draisaitl är väl lite större och sådär, men jag tycker de liknar varandra lite.
Ja, kul.
Ja, och mitt andra namn är också från Florida. Och det blir en spelare som jag har nämnt tidigare under säsongen, men som jag vill lyfta fram det här segmentet, höll jag på att säga, förlåt, i den här delen också. Mackenzie Weegar.
Ja, just det. Mm. Mm.
Som ju inte har varit...
Inte Verhage, utan Weegar. Backen.
Ja, jag tar faktiskt... ja, Verhage tycker jag... Dels är jag lite bränd av att han var i Tampa och att han försvann. Det är så typiskt att han ska lyckas stå i Florida, precis som Marchessault gjorde en gång i tiden. Men Weegar har ju varit ganska uppskattad i Florida, liksom bland fansen och spelarna och coacherna där senaste åren. Men nu börjar han ju ta ytterligare ett kliv och ha stor del, skulle jag vilja säga, i Floridas fantastiska resa den här säsongen. Och dels har han gjort 19 poäng. Det är ju riktigt bra för en i grunden defensiv back. Det är faktiskt bara ett sämre än Aaron Ekblad, som är ju liksom den stora härföraren på backsidan och får de största rubrikerna. Men skillnaden mellan de två som i poängantalet, som jag tycker är speciellt, är ju att Weegar har gjort samtliga 19 poäng i 5 mot 5. Han får ju inte spela powerplay, medan Ekblad har gjort majoriteten av sina poäng i powerplay och bara ett mer.
Det var en som sa också i de här samtalen jag har haft att Weegar och Ekblad är ett väldigt underskattat backpar. Det är ett av ligans bästa och man hör inte så mycket om det.
Nej. Det är två rejäla personer.
Pjäser,
alltså. Två rejäla, det är stora, läskiga typer att stöta på. Alltså. Weegar är ju 95 kilo tung liksom och är stenhård.
Du skulle kliva undan i omklädningsrummet om han kom.
Ja, verkligen. Alltså. Oj, vad de skulle...
Men du kan inte kliva, du kliver rakt på folk som du gjorde med Jagr.
Ja, visserligen. Ja, precis. Jag har ju faktiskt blivit rejält åtutad av Radko Gudas en gång i tiden. Och det kan jag, och Shea Weber också ju.
Ja.
Men jag är minst lika rädd för Mackenzie Weegar, kan jag säga.
Ja, okej.
Och sen har jag tagit två backar till innan jag kommer in på Tampa-spelarna. Jag kan dra dem lite snabbt. Jag har tagit Brett Pesce i Carolina.
Mm.
Jag såg att supporter-sajten som jag följer på Twitter, Kane's Country, riktigt nördiga Carolina-fans, utsåg faktiskt Pesce till deras MVP den här säsongen.
Ja. Jag skulle vilja hävda nästan alla backar i Carolina är underskattade, om inte hela laget.
Ja, alltså, ja, verkligen. Precis. Man skulle kunna hävda att alltså, Slavin är ju det vanligaste svaret, att han är en av de mest underskattade spelarna i NHL. Men han börjar liksom få så mycket uppmärksamhet nu att han börjar nå lite Barkov-status liksom. Att han snart inte är underskattad längre.
Det beror på vad man menar med underskattad också. Jag tänkte på det när jag gjorde, alltså, det finns ju underskattade, är inte bara att man inte får tillräckligt mycket uppmärksamhet i media. Och så. Man kan ju tycka att det är så många som får för lite istid också.
Ja, så kan man ju verkligen se det också.
Det gäller inte Carolinas backa, men rent allmänt så tänker jag så.
Absolut. Ja, jag ska snabbt dra en avancerad statistikgrej med Brett Pesce. Och expected goals är luddigt, och du brukar ju frågasätta det och tycka att det är lite godtyckligt och sådär. Men bara för att nämna snabbt med Brett Pesce då, i hans fall så hans expected goals, när han, ja, han har 11% bättre än average i ligan när han är på isen, och 4% bättre än average i laget. Så att det är väldigt tydligt att när han är inne på isen så förväntas det göra mer mål framåt. Och framförallt så är ju han väldigt duktig defensivt. Så att det görs väldigt lite mål när han är på isen.
Mm.
Så att, ja. Och sen så min sista spelare som jag tagit är ju en av de stora backarna i NHL, men som fortfarande inte ens varit nominerad, tror jag, till Norris Trophy, och som jag har väldigt höga tankar om. Haft en ganska svag säsong i år. Kommit igång lite senaste veckan här. Men det är Seth Jones.
Ja, det kan man ju tycka, just för att han inte har blivit nominerad. Men det har väl ändå varit en bild av att Seth Jones och Werenski har varit ett av de bästa backparen.
Ja. Nej, men jag har så höga tankar om Seth Jones. Och jag kanske är lite färgad av hans slutspel där mot Toronto och Tampa i bubblan. När han var ett, alltså jag tyckte han var ett monster. Alltså. Han var på Hedman-nivå i de, ja, i de matcherna.
Han hade ett sett.
Ja, visst. nej, men så att jag tycker, ja, att han är, skulle jag få välja liksom, om jag var general manager, få välja vilken back jag vill i ligan till mitt lag, då skulle Seth Jones alltså komma bland de första i kön, kanske trea i kön typ.
Så. Sätt dig ner nu.
Ja. Oj, vad, vilken form.
Ja, men ja, tänk den här, hur många övertidsperioder var det i den där första matchen? Fem?
Ja, var det fem? Ja, precis, det var det ju. Mm.
Ja, då var han ju helt sanslös.
Spelar ju fruktansvärt mycket.
Ja, blev aldrig trött. Man fattar ju inte.
Nej. Och jag kommer ihåg att Braden Point försökte, Kucherov försökte, Palat försökte. Alla försökte ta sig runt honom. Och, nej, det gick inte. När han var inne på isen så kom han inte in på mål.
Ja.
Det var hopplöst.
Ja, ja, men du, ja, vem i Tampa som menar du är underskattad då?
Ja, han nämnde jag precis här, men jag vet inte om han är så underskattad, men han har gjort en fantastisk säsong i år i alla fall, och jag är väldigt imponerad av Ondrej Palat.
Ja, det är din gamla idol.
Ja, det är min gamla idol. Jag har ju faktiskt hans tröja signerad hemma i lägenheten.
Ja.
Så passar det, men ja. Nej, men han, i laget så har han ju väldigt hög status. Där pratar jag alla om att han är liksom lite lim i laget. Att den kedja han spelar i är nästan alltid den bästa. Nu har han fått lida i första kedjan, så det är klart att det har sett bra ut. Men placerar honom vad som helst och han kommer lyfta den kedjan. Mm. Han gör alltid sina medspelare bättre. Och sen har han ju en enorm förmåga att göra första målet i matcherna.
Ja, ja.
Jag vet inte om du kommer ihåg det i slutspelet, men han gjorde ju nästan första målet i alla matcher. Så, i princip alla hans mål var det första målet i matcherna. Och det sätter ju ändå tonen och liksom får med sig hela laget. Och liksom, det är ändå viktigt att göra första målet. Och den här säsongen har han gjort sex av hans mål har varit det första målet i matcherna. Och det är mest i hela ligan. Så att han fortsätter ju på samma sätt även i år.
Ja.
Och det är väldigt jämnt i poängliga toppen i Tampa. Så nu har han halkat ner till fjärde plats. Men bara för förra veckan så ledde han Tampas interna poängliga. Så han har, ja, verkligen klivit fram nu när Kucherov är borta och han har fått ta ännu större ansvar. Så det är en väldigt skicklig spelare under Palat som jag absolut inte vill bli av med.
Nej. Ja. Ja, men nu då tar vi en titt på is då, som jag har hand om.
Ja.
Och ett namn har jag då redan nämnt i och med att jag sa P.K. Subban. Och jag vill framhålla honom som underskattad i det här läget. Han har ju varit en av de stora stjärnorna, men har ju, bilden senaste åren är att det har varit disastrous decline faktiskt. Ja. Och att han inte har varit. Men i år är det den PK vi känner igen. Fruktansvärt bra skott. Men också är väldigt mer noggrann och fokuserad i det defensiva spelet nu. Och därför tror jag att han, om något lag lyckas locka över honom innan trade deadline. Vem vet? Alltså, som sagt, man vet aldrig med vår vän Lamoriello. Och vad han tänker, old school do. Om han tog Subban skulle det vara chockerande. Men sånt gör ju han ibland. Han tog alltså det var ju vad heter han?
Kovalchuk.
Kovalchuk hade ju samma bild av att han var liksom en playboy typ på isen.
Ja.
Och att han har att en typ av spelare som old school Lou aldrig skulle vilja ta i. Han tog ju honom direkt, han fick chansen. Så kanske Islanders PK, vilken grej.
Vilken grej.
Jag tycker, ja, att även Andreas Jonsson i New Jersey kan nämnas. Han är inte en av mina spelare, men han känns underskattad.
Ja, jag tycker att de fick han alldeles för billigt, New Jersey. En så, ja, pass bra spelare blev bortskänkt av lönetagsskäl av Toronto. Då skulle han kostat mycket mer än vad han gjorde, tyckte jag.
Ja. Nästa är just från New York Islanders, där ju många är underskattade därför att man ser dem inte så mycket som enskilda profiler, utan man ser den här maskin hela tiden. Ja, att det är Barry Trotz liksom kollektiv som gör det, och det är ju sant i viss mån, men kollektiv består ju av individer och många av de individerna är ändå bra, och nu när han är borta då, och dessvärre för resten av säsongen, så märks det ju hur viktig en sån som Anders Lee är.
Ja.
En riktig klassspelare är det, med fantastisk karaktär och pondus och liksom en sann kapten och samtidigt väldigt effektiv och produktiv.
Ja, precis. Så extremt bra framför mål. Alltså, ja, där kan man verkligen prata om näsa för mål, att fiska upp returer och
Eller haka för mål, för han har en väldigt stor haka.
Ja, exakt. Det kan man faktiskt säga i hans fall. Det är en jättehaka.
Det diskuterade vi i bloggen här ändå, att han har vad som i Borlänge kallas forsa haka. Om man kommer från stadsdelen Forsa är det väldigt många som har rejäla käkpartier.
Jaha, okej.
Okay. Så han har en riktig forsa haka. Och han är ju överhuvudtaget liksom rejäl.
Ja. Och precis, och vad är det fansen där brukar säga, att you can't spell Islanders without Anders?
Nej, det är så. Och det är väldigt tungt, och ett av skälen till att vi tror att Lou kommer att gå efter något tungt här för trade deadline, inte på backsidan då förstås, utan ut efter en forward.
Ja, precis, exakt. Ja. Spännande. Mm.
Ett annat namn som jag slänger in, som jag inte riktigt vet varför jag tycker att han är så underskattad, men jag tycker om honom mycket, jag tycker han får för lite cred och för lite istid, som jag var inne på förut. Och det är Craig Smith i Boston. Nu är det svårt att få så mycket istid där eftersom de har den första kedjan de har. Och också några trotjänare framför i hierarkin. Men Craig Smith tycker jag är en outnyttjad resurs lite grann där.
Ja, han är ju, skjuter ju fruktansvärt mycket. Han är ju en sån som så fort han får läge så skjuter han. Men han har ju ett väldigt bra skott också. Så det är inte bara att han lastar in den i madrassen eller i plattan. Utan det är ju oftast bra sikte. Så det skulle faktiskt vara kul att se han. Han har alltid varit en så här andra fjol, liksom tredje kedjan. Ja. Han har aldrig riktigt fått chansen. Blev en riktigt bra center och liksom
få ansvaret. Exakt vad jag menar.
Ja. Så att jag håller med dig där. Det skulle vara kul att se han i den rollen om han skulle klara av det.
Det hände några gånger i Nashville när det var mycket skador. Att han fick komma uppåt i liksom top 6, och då gjorde han väldigt mycket mål också. Och dessutom är det något med hans, det är lika där, det är något med hans karaktär och hela framtoning som känns väldigt respektingivande.
Ja, han är ju lite gritty också. Han känns lite tuff att stötta på faktiskt.
Ja. En som väl inte är så länge är så särskilt underskattad, utan fler och fler har ju fått upp ögonen från honom, men det är ju Adam Fox i New York Rangers. Ja. Han håller ju på och kvalificera sig för Norris nominering. Det känns som nästan första gången sedan jag kom hit så har Rangers en riktigt bra spelande, spelförande, skicklig back.
Ja, precis. Det är bara att stryka under där hur och vilket kliv han har tagit den här säsongen skulle jag säga.
Ja, verkligen.
Alltså han var ju bra i fjol också. Det var väl snack om att han skulle nomineras till årets rookie då. Han kom väl upp i nästan 40 poäng eller sånt där till slut. Men i år känns det som att han har blivit ännu mer komplett. För att det var viss kritik mot att han var lite för endimensionell i fjol. Men nu ser han ju, som du säger, ut som den här kompletta första backen som alla lag vill ha.
Ja, exakt. Ray McDonough var väl ett tag kanske i Rangers. Men inte på det här sättet.
Han har inte samma offensiva punch som...
Nej, han förde inte spelet på det här viset. I viss mån, delvis han tror jag, han hade en större roll som liksom alla som ville ta det när han, Tony...
D'Angelo
försvann. Mm. Så Trouba är också en bra back, men det är ändå så att Adam Fox har blivit självklart nummer ett här.
Ja. Och han är ju ung fortfarande, så att det,
ja.
Ja, det är absolut en sån där som vi kommer att prata om Norris nomineringar kring många år framöver, tror jag.
Ja. Och slutligen, tråkigt namn, men jag säger det i alla fall, eller tråkigt är det inte, men det är kanske förväntat för vad som är, men jag säger Niklas Bäckström, som ju själv väljer rollen som hålla en lägre profil, men vi är 33 är vi nu. Blir bara bättre och bättre med åren, och i år gör en av sina allra bästa säsonger igen, och ändå får så förhållandevis lite cred, i alla fall här i Nordamerika tycker jag. Det är aldrig någon diskussion om att han ska vara nominerad för någonting, men det tycker jag att han börjar ju själv för. Han leder Washingtons interna poängliga ganska klart i år.
Ja, precis. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig att på något sätt så har han alltid hamnat lite i skuggan av Ovechkin naturligtvis, men också...
Men han vill ju det också. Han är ju inte den som söker rubriker och får göra intervjuer, och så det är inte Niklas grej. Men han får skylla sig själv när han är så här bra. Det kommer att bli mer av den varan.
Ja, precis. Nej, jag håller med i det. Och också just hans bredden i hans repertoar, att i alla fall i Washington snackas om att borde inte Bäckström vara selke-aktuell. Nu är ju inte bara de här poängen och de här framspelningarna i PP och sådär. Utan...
Det har jag sagt i flera år, och i år borde det vara dags.
Ja, ja, du nämnde ju det när vi hade awards här om veckan, att du tyckte att Bäckström ska vara nominerad.
Ja, och som vi har varit inne på flera gånger, många gånger har vi varit inne på det, till exempel när han skrev sitt nya kontrakt, att det... Att han lever på spelsinne, det spelar inte så stor roll om han skulle tappa ett halvt skär i snabbhet. För det har inte varit hans styrka, utan det är andra saker.
Nej, verkligen. Så det är ju det som är, talar för att han kommer vara effektiv även när han är 37. Liksom.
Ja, exakt. Ja. Då återgår vi till lektor Ekelivs utläggningar om...
division West.
West, ja.
Ja. Ja, men då börjar jag med en Vegas-spelare, och då var jag väldigt mycket inne på att ta Mark Stone, som jag tycker är fortfarande underskattad och en av NHLs absolut bästa spelare, och ligger ju i toppen av poängligan i år också.
Ja, du får ju ta fler från Vegas om du vill.
Ja, men jag har valt att bara ta en, för jag hade så många här jag ville snacka om. Så att det blev min, ja, det är en gammal favorit till mig, kanske lite tjottigt, men jag tar Shea Theodore.
Ja, ja, men det är bra.
Ja, som man glömmer bort lite grann när man pratar om bästa backarna i ligan, och framförallt unga liksom backar som har kommit upp på senare år. Han är väl 26-27 någonting nu, 23 år visserligen, men har 24 poäng på 27 matcher den här säsongen, och helt i skymundan tycker jag det hamnade hans fantastiska slutspel han gjorde i bubblan, för då pratar man ju om Miro Heiskanens slutspel, man pratar om Hedmans slutspel som ledde till Hart Trophy, man pratar om John Klingbergs fantastiska slutspel. Men faktum är att Shea Theodore gjorde ju faktiskt 19 poäng på 20 matcher.
Ja, han var ruskigt bra. Ju längre slutspelet gick, desto bättre blev han.
Ja, ja. Så han är ju absolut en av NHLs bästa offensiva backar åtminstone. Och det tycker jag inte understryks tillräckligt. Vilken otrolig tillgång de har där. Mm. Sen har jag tagit då, som jag hintade om tidigare i podden, så tänkte jag att jag skulle nämna Filip Grubauer här.
Ja, just det. Just det. Som vi har, ja, eftersom vi så flera år har sagt att de behöver uppgradera på målvaktssidan för att bli contenders Colorado, men så känns det inte längre.
Nej, precis. Och jag vill hävda då, nu får du säga emot om du tycker det, men att jag har varit lite mer försvarare av Colorados målvaktssida.
Ja, absolut. Det har du. Det har du. Det är jag som har sagt det här.
Ja, precis.
Men det är inte bara jag. Det är många som har haft den synpunkten. Men inte du. Du är så klok, Johan.
Nej, det är jag verkligen inte i många avseenden.
Jo, det är
vi får se vad om Grubauer kan spika igen här. Men jag tror att han fick lite...
Don't sell yourself short, du är visst klok.
Ja, men hans anseende tror jag naggades i kanten lite grann.
Det är du dåligt på att ta komplimanger.
Ja, det är jag inte bra på. Men i det här slutspelet 2018 i Washington, när han hade konkurrerat ut Holtby och var fantastiskt bra i grundserien, och sen så kom det slutspel, och så gick det katastrof där mot Columbus, och de torskade de två första matcherna på hemmaplan, och Holtby tog över, och så vann de hela Stanley Cup med Holtby mellan stolparna, och då fick liksom Grubauer lite stämpel på sig som en choker.
Det var ju så, ja absolut, det sitter en bild sen det är slutspelet.
Precis, och det var egentligen bara två matcher och hela Washington underpresterade då, men då fick ju liksom Grubauer, som säger, en stämpel på sig att han inte är en, man kan inte lita på honom i de viktigaste matcherna. Kollar man på hans Colorado track record här i de slutspel han gjort där, så har han faktiskt varit ganska bra ändå. Han är klart över 92% på 19 matcher, och i fjol i slutspelsbubblan innan han blev skadad så vann han 5 av 6 starter liksom. Så att, ja. Det var ju skadeproblemen då. Det är väl det som är problemet med Grubauers karriär, att han har varit för mycket skadad och man därför var tvungen att ha en bra backup också.
Ja, dessvärre är ju han också skadad mycket.
Ja, precis.
Frankie
eller Franchos. Och det var därför de trädade till sig Jakob Johansson här.
Nej, Jonas Johansson.
Jo, Jakob Johansson, det är en fotbollsspelare i Göteborg. Jonas Johansson är en gammal Brynäs-målvakt också.
Ja, som har varit väldigt taskiga mot i Buffalo, tycker jag. Det har inte gått något bra när han har fått chansen i Buffalo i år, men vem fan har varit bra i Buffalo, höll jag på att säga. Och när han nu blev tradad, så var det reporter uppe i Buffalo som väldigt onödigt i princip hånade människan när han försvann. Det tycker jag var över gränsen.
Ja, precis. Det var faktiskt pinsamt nästan.
Ja,
det var, han skrev den tweeten i affekt typ, för att han var lika trött på Buffalo som fansen.
Ja, väldigt tyst. Nu fick han chansen igår, och den där Arizona-matchen då, men ja, gick väl inte jättebra, men han hade några sekvenser när han, framförallt under den här förlängningen som var en av de roligare i mannaminne. Han gjorde riktigt fina räddningar, så att det, han, och dessutom så är det väl så att han gör så gott han kan han med, och han behöver inte liksom håna människan.
Nej, och sen så tycker jag då att det är ändå Sakic som byter till sig honom, och jag har högt förtroende för Sakic, och han har uppenbarligen högt förtroende för Grubauer, vill jag bara säga då, för att trots den här kritiken, trycket utifrån sett att kom igen, fixa till era målvaktssida, så har ju Grubauers anseende i Colorado ändå varit väldigt högt internt, och från förtroendet från Sakic har varit högt. Så han har inte varit speciellt nära, har det verkar som, att trada till sig någon annan målvakt, utan han litar ju på Grubauer.
Det gör ju spelarna också, det har man ju hört Landeskog många gånger, han säger det, ni har bara fel om att inte håller tillräckligt klass. Både han och Frankie är lysande.
Ja, precis. Och att man då väljer att ta in en sån som Jakob Johansson. Jonas Johansson här. Det tyder ju ändå på att ja, man tycker man behöver liksom en tredje keeper här och inte en som ska vara med och hota om högre positioner.
Jag förstår.
Ja. Så jag vill säga med en sak till om Grubauer som talar lite för det här. Statistiskt sett de senaste 5 åren så har han högst räddningsprocent i hela NHL i grundserien.
Ja.
Ja, nu tar jag nästa namn då. Jag tar en målvakt till när vi ändå är inne på det. Då säger jag faktiskt LA Kings nya första keeper Cal Peterson.
Ja. Det var som fan, höll jag på att säga.
Ja, som ju typ i alla fall har konkurrerat ut Quick nu. Han har stått fler matcher än Quick den här säsongen, och det var ingen slump att LA Kings valde att trada Jack Campbell som var så bra.
Nej.
För häromåret till Toronto, för att då visste man att Cal Peterson kommer kliva upp här snart och bli vår nya första keeper, och i år så ser han ju redan ut att bli det, och visst, redan, han är inte jätteung, han fyller faktiskt 27 i år. Så han har haft en lång liksom, sakta men säkert letat sig upp till den här positionen. Men han har varit småhypad prospect på senare år i alla fall. Hans sista år i college var han till och med lagkapten och blev uttagen i USAs VM-trupp. Alltså inte JVM då, utan riktiga VM. Så att LA Kings ser honom som deras nya franchise-målvakt, skulle jag säga.
Bra, jag har honom i mitt fantasy-lag plötsligt, så att jag är nöjd med det.
Ja, och ja, typ 93% är han väl den här säsongen. 92-93%, så att han har gjort det väldigt bra i LA. Så att han är bidragande till att LA också har gjort det bra som lag.
Ja.
Och sen tar jag då också en sån återkommande underskattad spelare som alltid nämns i såna här sammanhang och aldrig är med på listor över de bästa spelarna i ligan eller de bästa backarna i ligan. Men det är ju Jared Spurgeon.
Ja. Ja. Du förstår att du kanske, men han har en svensk kollega som man kan säga samma sak om, i synnerhet den här säsongen.
Ja, Jonas Brodin skulle ju man kunna hävda ha varit den bästa backen i laget den här säsongen.
Jag tycker dessutom att han har varit näst bästa svensk back efter Victor Hedman.
Ja, det stryker jag under på också faktiskt. Så fantastiskt bra har Jonas Brodin varit. Och han har ju faktiskt spelat mest i laget dessutom. Han har spelat mer än Spurgeon.
Ja, ja, jag är väldigt imponerad av Brodin.
Ja, men Spurgeon, han är ju en, dels är han ju en analytics darling, kanske den största av alla. Den gyllene formen, det finns ju några sådana här som är för avancerade för att gå in på här. Men
jag tror du skulle säga för avancerade för dig.
Ja, nej, men nästan för avancerade. Jag skulle inte kunna förklara om hur man räknar ut det. Liksom, men det finns,
men jag trodde du skulle säga att de är för avancerade för dig. Jag gör många frågor om man får det att förstå.
Nej, men jag struntar i att förklara. Till exempel expected GAR, goals above replacement, eller wins above war finns det också. Men i de kategorierna som räknar in väldigt mycket liksom hur man bidrar på hela isen, inte bara offensivt eller defensivt, liksom som någon slags helhetsbild av en spelare, de här riktigt avancerade statistikformerna. Där ligger Jared Spurgeon i, till exempel förra säsongen i expected goals above replacement så ligger han etta i hela ligan. Så det är därför liksom, i den världen så är han ju enormt hypad. Då. Och där tycker man att det är skamligt att han inte nämns mer bland ligans bästa backar. Men han är ju väldigt position.
Jag vet en som håller med om att han är ligans mest underskattade spelare. Vet du vem?
Kanske Brodin själv då?
Ja, exakt. Ja, Jonas Brodin tycker att Spurgeon är mest underskattad i ligan. Så att du har bra understöd där.
Ja, det känns ju bra. Det känns ju tyngre än att jag sitter och säger det, att till och med självaste Brodin tycker det. Som sagt, då varit inne på det tidigare, men att Spurgeon blev utnämnd till kapten inför den här säsongen och dessutom skrivit ett nytt 7-årskontrakt med den högsta capiten i hela Wilds historia. Så att det är ju inget snack om att man värderar honom väldigt högt i den organisationen i alla fall.
Ja.
Ja, det är ett namn till. Jag får mitt sista namn på listan. Är David Perron i St. Louis.
Ja, mycket bra namn.
Som ju ligger högt upp i den totala poängligan i år, har gjort drygt en poäng per match faktiskt. Och jag tror att hans anseende är lite bränt av att han har varit ute på utflykter i andra klubbar.
Ja, du sa det för några avsnitt sedan. Att han försvinner iväg, så kommer han tillbaka till St. Louis och är bra igen. Och så försvinner han och så kommer han tillbaka till St. Louis och är bra igen.
Ja, precis. Han har varit i Edmonton och spelat med McDavid. Ah, det gick sådär. Han blev tradad. Han fick spela med Crosby i Pittsburgh. Nej, det lyfte liksom inte som de hade hoppats på. Han blev tradad. Och han har varit i Vegas.
Ja, han var i Vegas också. Han var väl offer för...
expansions...
ja, precis.
Precis. Och han gjorde för sig ganska bra i Vegas. Men det roliga är att...
Han var arg då, kommer jag ihåg. För att när de gick till final så fick han spela väldigt lite. Och till och med petade de matcher. Han var väldigt arg och besviken.
Ja, det roliga är i alla fall att de gånger han har lämnat St. Louis så har han blivit tradad. Och varje gång han har kommit tillbaka så har han varit free agent, så att han själv har haft möjlighet då. Så att det är väldigt tydligt att han vill alltid tillbaka till St. Louis. Det är där han trivs. Och det var de som draftade honom. Det är där han är rotad. Och just nu är han ju deras bästa spelare faktiskt. Så att lite underskattat.
Ja. Och då har vi omhuldade North kvar då. Som Kanada älskar sin egen division, fast den förmodligen är ligans sämsta.
Ja.
för att vara brutal. Men det finns ju bra spelare där och det finns många underskattade. Även i de kanadensiska lagen. Och ett som vi har varit inne på förut, inte minst har du varit det. Och jag börjar med honom, och det är ju Kyle Connor i Winnipeg. Som är en bona fide målskytt, men man hör väldigt lite om honom. Möjligen för att han är där han är. I ett lag som fortfarande inte får så mycket respekt överhuvudtaget.
Nej, exakt. Nej, han är faktiskt en av ligans bästa snipers, skulle jag vilja säga.
Ja, exakt. I den mål man hör om Winnipeg så är det ju mycket Scheifele och Blake Wheeler, och de är och förut Laine då, och de är väldigt bra, men han hör ju till de minst av allt någonsin skulle trada bort.
Nej, precis, och han är otroligt snabb också, alltså. Nej, det är en kul spelare att titta på, och apropå det att man pratar mest om Wheeler och Scheifele, så i fjol var det ju faktiskt så att Connor delade poängliga segern internt med Scheifele, och han vann den interna skytteligan. Så att...
Men han har ju varit bra i flera år också. Jag kommer ihåg det här året när de slog ut Nashville. Den serien förde jag ju där, i alla fall i Nashville. Och han var en plåga för Nashville då, redan då. 2018. Ja. Så att han borde verkligen få, han borde vara en större stjärna än han är.
Ja, det håller jag verkligen med.
Jag nämner också Thomas Chabot i Ottawa Senators. De är ju inte något vidare lag, och därför så är det ingen som, eller ingen, men det är för få som tittar på vilken storback de har där i Chabot. Det är bara att se till vilken speltid han får, och man får känslan, tänk om han var i ett topplag, om han spelade i Toronto eller i Islanders eller Colorado. Då skulle han vara en av de stora stjärnorna, tror jag.
Precis, och jag håller med dig där, men något som talar ändå för att åtminstone liksom lagledningen i Kanada värderar honom högt är landslaget då. Det har ju pratats om att han är mycket aktuell för VM, eller VM, OS-truppen nästa år.
Förmodligen VM-truppen.
Ja, VM-truppen, är, där kan han nog platsa, men till och med OS-truppen 2022.
Ja, nu är det lite gnissel om det verkligen blir någonting på grund av pandemin.
Ja.
Det har vi kanske nämnt tidigare, men tyvärr så IOK har ju fullt upp med att genomföra sommar-OS den här sommaren, och har inte liksom bara ens NHL haft svårt att nå dem om information om Beijing, och är det minsta osäkerhet så kommer inte NHL åka. De vill ju ha garantier vad gäller framförallt hälsomässig säkerhet nu.
Just det, och det där är ingenting som de vill vänta med ända in på målsnöret, utan det där ska ju bestämmas i ganska god tid.
Och ännu värre har det ju blivit den här att de ska stänga ligan i 3 veckor efter de här två rumphuggna säsongerna. Mitt starttips är att det kommer inte vara NHL-spelare i Beijing. Nej. Tyvärr. Ja, det är väldigt tråkigt, men så är det. Men om det är så har du, då, ja men absolut, Chabot tycker jag också ska vara med där. Ja. Men det ser ju de, men det är inte så att han hyllas i stora reportage i hockey nu och så.
Nej, på den nivån är det ju verkligen inte. Men han är ju deras solklara. Oh, han är ju en av de som gör att Ottawa ändå kan hålla sig flytta den här säsongen och inte blir en Buffalo shitshow liksom.
Nej. Ja, två backar till, men jag vill inte ta båda nu, vi bara får ta fem, men jag tycker både Tyson Barrie och Nurse i Edmonton Oilers har varit bra. Framförallt Barrie har ju blivit precis vad framförallt du sa att han skulle bli. Han är nu tvåa i backarnas poängliga bakom Hedman.
Ja, precis, och han blev ju då, som vi pratade om i höstas, inringd av Connor McDavid himself och sa att kom och spela i vårt powerplay liksom.
Ja.
Han påstår sig att han tackar nej till dubbla lönen i ett annat lag för att han var så sugen på det själv. Och ja, uppenbarligen så... Det är klart, det är bra förutsättningar att spela med Dreisaitl och McDavid i PP. Men Barry som är... Det är en väldigt skicklig back. Och hans anseende naggades också i kanten av hans svaga Toronto-år. Liksom.
Ja,
men över tid, senaste 5-6-7 åren, så är det inte många backar som har gjort fler poäng än vad han har gjort faktiskt.
Nej, så offensiv back. Och det är liksom... Förändra bilden åtminstone lite grann av Edmonton, att de inte bara är en two-trick pony med sina två superstars, utan de har kvalitet på fler positioner.
Mm. Och jag håller med om Nurse också där, som är ganska komplett och väldigt, också lite rough, lite sådär, lite mer åt Mackenzie Weegar-hållet då.
Ja, precis. Och faktum är att man har inte pratat så mycket med Edmonton, men de är ju faktiskt två på samma poäng som Toronto. De kan ju ta över första platsen där snart.
Ja.
Och det är fortfarande mycket McDavid och Dreisaitl, men inte bara. Så att de där backarna kan få några extra plus, tycker jag.
Ja, det är bra det.
Mm. Sen har vi en som jag tycker mer är så här, att han borde också få lite på samma som Craig Smith-temat där. Att han är så pass bra att han borde få större förtroende, och det är Kotten i Montreal. Jesperi Kotkaniemi.
Ja, okej.
Okay. Mm. Det är Julia, vår drottning i bloggens kommentatorspår, som kallar honom Kotten. Hon är Montreal-fan.
Mm.
Han är också som du sa där, om han fick spela mer kontinuerligt med riktigt bra centrar i top 6. Upplägg hela tiden, så tror jag att han skulle producera ännu mer. Han har det i sig.
Ja, det skulle faktiskt vara spännande att se. De har ju vill ju inte riktigt rucka där. Suzuki har liksom tagit över hans roll lite grann där, och som liksom unga stjärnskottet som man tror mest på. Och sen så envisas de ju mycket med att spela Dano.
Han är ju för sig också väldigt underskattad, tycker jag. Det är också
lite sämre säsong i fjol, kanske lite bättre nu på slutet, i år menar jag.
Ja, men han är en väldigt smart spelare också.
Ja, det är en riktig tvåvägscenter liksom.
Mm. Så jag har missförstått det här, säger du nu att Kotkaniemi är center och ska inte spela med en bra center utan med bra med bättre.
Ja, men han är ju oftast tredje center där.
Mm. Men det finns också en sniper i honom.
Ja, visst. Det gick ju trots allt trea i draften och med höga liksom, förväntningar på sig. Och det känns som att nu har han ändå fått några år på sig.
Ja.
Var ju det första nollan att göra mål i NHL. Det var ju några år sedan.
Jag gillar Kotten.
Ja. Mm.
Slutligen, jag har många. Man kan ju säga att William Nylander är underskattad eftersom han aldrig riktigt får den respekt han förtjänar, tycker jag.
Det är alltid han som är problemet bara.
Ja, precis. TJ Brody, samma sak, som har varit en defensiv klippare i Toronto. Men jag säger ändå Elias Lindholm, ja, för att han är en stjärna i Calgary, men tränger liksom inte igenom.
Nej, jag tror absolut inte att folk har fattat här i Sverige, mainstream-publiken i alla fall, att Elias Lindholm är den poängstarkaste forwarden i Calgary och kan spela mest av alla i laget. Han har mest istid av svenska forwards i boxplay i hela ligan.
Ja.
Han är ju the complete package i princip.
Ja, och kan spela på flera olika positioner och ja, liksom extremt användbar för coachen. Det ser man direkt att det är även en sån som Sutter tycker väldigt mycket om honom.
Ja, ja. Och jag tror så här, alltså för några år sedan här så när Calgary faktiskt vann West hela den konferensen och så gick det dåligt till slutspelet och åkte ut direkt mot Colorado.
Det har en tendens att göra det. Det är ju det, ja. Hela Calgary, inklusive han, måste bevisa att de kan prestera nu är som allra viktigast också.
Ja, men jag kommer ihåg att den säsongen i alla fall så i grundserien så öste ju Johnny Gaudreau in poäng och slog personligt rekord och Monahan slog personligt poängrekord och Giordano blev ju Norris Trophy-vinnare där. Men jag kommer ihåg det i alla fall att när Monahan och Gaudreau hade sina poängbästa säsonger, då hade de Elias Lindholm intill sig och det tror jag inte var någon slump. Men sen dess så har man märkt att vi måste peta ner Lindholm som center och så att han får föra en kedja och då är ofta ju just den kedjan bäst. Det är lite som André Palat, att han är en sån här som lyfter omgivningen var han än spelar och ja, när som sagt då Gaudreau och Monahan sina hade sina bästa säsonger, då hade de just han som kedjekamrat.
Mm. Monahan skulle väl också kallas underskattad eftersom det är så mycket spotlight på Gaudreau. Ja. Men Monahan är i princip lika bra.
Ja, exakt.
Intressant med Lindholm är också att han och hans kusin Järnkrok är alltid en intressant kamp i kampen om vem som vinner poäng, vem som vinner kusinernas poängliv.
Ja, det har väl inte varit så jämnt sista åren här.
Nej, men Järnkrok har ju sina sekvenser under varje säsong när han blir het. Han är lite streaky.
Ja, det ska bli spännande att se hur det blir med han också här vid trade deadline, för det har börjat pratas lite grann att om Nash, nu går ju för sig ganska bra för Nashville och Josie kommer tillbaka dessutom, att de kanske kan blanda sig i slutspelstriden igen helt plötsligt. Ja. Men om de väljer att vara sellers, vilket är det troligaste, då kanske en sån som Järnkrok också blir tradad och han tror jag väldigt många contenders skulle vara intresserade av med tanke på hans ganska billiga kontrakt. Och han är ju precis som Lindholm, otroligt användbar. Både i top 6, i bottom 6, i boxplay, powerplay, ytterforward, center, vad som helst.
Ja, han har ju varit Nashvilles alltid allo gumma. Liksom.
Ja, verkligen.
Allt. Det har ju varit hans bilden av honom i många år.
Ja.
Ja, men då var vi klara med det där. Jag glömde bort en sak här. Det kom ju mejl igår från NHL om att nu är det här som du har pratat om då med changes to draft lottery. Det är nu spikat. Och det mejlet var ju bara som humor. Alltså, vilket så fruktansvärt komplicerat det är. Alltså, att så nördar som du benar ut vad det handlar om förstår man ju. Men för mainstream-publiken som du nämnde nyss är det ju rena kinesiska det här.
Ja.
Särskilt som vi också har en face-in schedule. Ja. Att vissa av de här nyheterna fasas in nu och vissa kommer senare. Man blir yr när man läser det här.
Given, ja, det är lite onödigt komplicerat, det kan jag hålla med om.
Given the unique characteristics of this season, including a shorthanded regular season schedule, as well as club schedules that are comprised exclusively of intra-division games, some of these changes will be phased in, as opposed to immediate, det vi förstår det, on the following schedule. Jag ska inte läsa, men det är ju the limitation of move-up and limitation on benefiting from draft lottery wins over a five-year period is being implemented for the 2022 draft lottery and beyond. Ja, alltså, humor.
Ja, ja, det hade kunnat göras lite tydligare. Det kan jag köpa.
Ja.
Ja. Men huvudkontentan är i alla fall ju att man bara lottar om två istället för tre val. Och att man inte kan move upp mer än 10 spots. Det blir det otydligt svengelska från mig. Så att man inte kan gå från 14 till första valet typ längre, utan bara i så fall från 14 till fjärde valet då. Och sen just det här med femårsperioden, att du kan bara vinna draftlotteriet eller någon av de här två första valen i alla fall två gånger under en femårsperiod.
Ja, allt ska vara så rättvist. Det ska inte vara synd om någon av er.
Nej, så är det.
Men det kan vara bra att tanka något år. Ja.
Ja, det vet ju vad jag tycker om de där förändringarna. Jag är emot i grunden.
Ja, stoppa det.
Ja.
Jag tycker du kan starta en namninsamling.
Ja, jag kan försöka.
Ja, hörru du. Det, då är vi klara för idag då.
Ja, men exakt. Vi har säkert mycket att prata om nästa vecka också. För då är vi tillbaka med 321.
Yes, så då har vi till exempel sett de två toppmötena mellan Vegas och Colorado. Torsdag och lördag spelas de. Det ska bli väldigt spännande.
Ja, det är en match som man verkligen vill se.
Ja.
Ja, ja men till dess är vi på återhörande och en trevlig vecka.
Yes, hej hej!
Hej hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.